lyssna på Radio Regeringen.
Ja, men det gör ni, Radio Regeringen, och idag handlar programmet om digitalisering. Radio Regeringen är ju som ni vet en del av Nordisk Radio, och jag som pratar nu, jag heter Elin Reinhardt, och idag sitter jag ensam här. Det känns väldigt konstigt. Jag har ju sänt ensam en gång tidigare, men jag förlitar mig på att ni i chatten och ni lyssnare kommer vara med och hjälpa mig lite idag. Annars blir det inte mycket av en diskussion. Så här framöver kommer jag välkomna er att ringa in. Vi kommer att lyssna på en väldans massa tema-enlig musik idag. För som sagt, temat är digitalisering. Det är fredag den 23 augusti. Hösten har kommit igång, fast det verkar som att lite värme är på ingång här. Men annars så tycker jag det är en ganska trevlig dag. Ni i chatten har hittat hit som vanligt, ser jag. Rolf var först ut ikväll i chatten, följt av Skogosbon, följt av Janne, Morningstar, Sofia, Mårten, Magnus. Ja, det är ni som har hunnit in i chatten ännu. Och jag vill faktiskt komma med en gammal nyhet, eller en nystart av ett gammalt inslag. Vi har ändrat om lite grann, och vi vet, jag har hört att det har varit efterfrågat det här med veckans fråga. Och slängde ju in en fråga i våran artikel förra veckan, och jag var väldigt nöjd med resultatet på hur aktiva ni var som faktiskt var med och svarade där. Så inslaget veckans fråga är på väg tillbaka. Så varje vecka här framöver så kommer det ligga en fråga i våran artikel på nordiskradio.se. Så det är bara att hoppa in och svara på den frågan så fort artikeln kommer upp. Den brukar ju komma upp vid strax före lunchtid på fredagar. Sprid gärna det till fler, inte bara ni som lyssnar på Radio Regeringen, utan det kan även vara kul att höra vad övriga. Sen tycker jag i och för sig att man alla borde lyssna på Radio Regeringen, för det hade gjort mitt liv mycket enklare. Men ni som inte har sett, för artikeln kom upp lite sent idag på grund av att det blev lite ändringar i planerna här för programmet. Så ni som inte har varit inne och sett artikeln, hoppa in på Nordisk Radio med detsamma och svara på frågan i artikeln helt enkelt. Ni fattar vad jag menar när ni hoppar in där. Men vad säger chatten då? Hur står det till med er? Jag kan inte fråga Nara eftersom hon har ännu fått förhinder idag. Så hur står det till med er? Hur har eran vecka varit? Sofia säger här att hon ser fram emot programmet. Janne skriver 1-0-0-0-1-1-0-0-1-1-1-0-1-1-1-0-1-0-1-1. Och mina binära mattekunskaper är tyvärr inte tillräckligt uppdaterade för att förstå vad det betyder, Janne. Så du får gärna skriva förklaringen på svenska. Men kreativt i alla fall. Jag har faktiskt kunnat lite binär matte, så... Men inte tillräckligt mycket för att kunna komma ihåg det och läsa det. Men jag tyckte det var väldigt intressant när jag faktiskt läste binär matte och diskret matematik, som det kallades för då. Jag vet inte vad det heter nu, men ja. Jag ska se, Morningstar skriver ett långkommit kommentar här. Dr. Thomas Jackson tog upp en fråga på Twitter i början av sommaren som jag inte kunnat sluta tänka på. Att svenska skulle ställas inför en folkomröstning med bara två alternativ. Antingen blir Sverige ett islamistiskt kalifat eller så blir Sverige nationalsocialistiskt. Bara de två alternativen. Inga mellanmjölksalternativ. Ja, det var faktiskt en bra fråga. Jag vet ju vad jag skulle svara på den frågan. Men vad tycker Svensson, om man säger så? Det hade varit intressant att se det svaret. Ni får ju jättegärna mejla frågor som skulle kunna passa som veckans fråga. Och även idéer på tema till program till våra mejladress radioregeringen@nordiskradio.se. Vi tar jättetacksamt emot tips. Ibland känns det som tyvärr att vi kanske inte har kunskapen och inte får tag i en gäst som har den kunskapen heller som vi behöver för att kunna ta upp alla ämnen. Men om vi inte kan tillräckligt mycket bakom ämnet själva och inte har möjlighet att ta reda på det, så försöker vi ju alltid att hitta en gäst som är kunnig inom ämnet. För vi vill ju också lära oss mer, och jag själv har ju lärt mig så otroligt mycket genom att göra just radioregeringen. Bio Bachör undrar här om jag har bokat in Tess i något mer program. Nej, inte som det ser ut nu, men jag hoppas på framtiden att Tess har mer möjlighet att vara delaktig i radioregeringen igen. Det är ju lite tufft när man har småbarn och är trångbodd. Det är inte så lätt att isolera sig framför en dator i 2 timmar med mikrofon då. Men jag tyckte Tess gjorde ett toppenjobb sist hon var och besökte oss. Janne svarar här att han har svårt att knäböja inför Allah, så därför går han till nationalsocialismen. Ja, det var bra. Men jag ställde ju frågan till er. Vad heter det? Hur har eran vecka varit? För min vecka har faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Jag har haft otroligt mycket att göra, så jag har liksom inte hunnit riktigt stanna upp och reflektera över saker som jag brukar försöka göra. Men det har varit full rulle. Men så blir det vissa veckor. Men jag har gjort saker som jag mår bra av. Jag har ätit god middag, blivit bortbjuden på middag med nyfångad makrill på menyn. Det är aldrig fel. Jag har varit ute och handlat. Och jag brukar inte gilla att vara ute och handla. Men jag lyckades faktiskt hitta ett par såna här små butiker. Som säljer annat än det man ser på de stora kedjorna. Och ja, det negativa med att jag faktiskt har lyckats att gå ner en del i vikt, det är ju att man tyvärr måste införskaffa nya kläder. Och för någon som inte tycker om att shoppa och spendera pengar på det sättet, så är det faktiskt en börda. Men nej, det blev faktiskt ganska bra i slutändan. Och jag är ju sån här jobbig jävel som folk brukar kalla mig för. För jag vill ju helst ha ekomärkt, kravmärkt, europeiskt producerat. Jag gillar inte direkt import ifrån fjärran länder från andra sidan världen. Där jag inte har någon kontroll överhuvudtaget vad det är faktiskt som man betalar för. Eller rättare sagt pengar som går till någon helt annan än det borde. Så jag är faktiskt ganska glad över att jag lyckats att hitta butiker som har de kvaliteterna som jag söker efter. Det är inte ofta man hittar kläder där, tyvärr. Men för en gångs skull. Janne svarar här. Senaste dygnet har jag fått arbeta ganska hårt. Det har varit kul och jag kommer att knega på. Det låter jättebra. Magnus, jag har i veckan varit involverad i digitaliseringsfrågan genom bland annat Thomas Lerns artikel i DN. Intressant. Du får gärna skicka, länka den artikeln här i chatten så jag också vet vilken du pratar om. För det är just det, just denna veckan har det varit väldigt, väldigt mycket prat om digitalisering, effektivisering med digitala lösningar, beslutsrobotar. Väldigt, väldigt, väldigt mycket prat om sånt. Så ja, det är ett högst aktuellt ämne. Och jag tänkte faktiskt börja ganska direkt här och gå in på det, men jag tycker vi kör igång med en lite, vad är det, den första elektroniska musiken som skapades? Den första digital, digital är den ju inte eftersom det här är inte inspelat på någon digital enhet till att börja med. Men högst elektroniskt och väldigt nyskapande på sin tid. Här kommer Popcorn, originalsången. Thank you.
Fredags med Radio Regeringen.
Ja, där lyssnar vi då på Popcorn. Ganska underhållande liten låt. Och den första av sitt slag. Ni lyssnar på Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Och chatten var rätt aktiv här under låtpausen också. Och jag hade ingen koll på vad faktiskt bandet hette som gjorde den här låten. Och jag kan nog inte uttala det här, för det diskuteras hur det ska uttalas. Men Moog, om jag uttalade rätt. Och låten är från tidigt 70-tal. Men elektroniska instrument har funnits längre än så. Morningstar skriver här att det äldsta elektroniska instrumentet heter theremin och uppfanns av ryssen Leon Theremin redan på 20-talet. Instrumentet kan bland annat höras i vignetten till Morden i midsommar. Även Beach Boys har använt sig av det. Tack för uppdateringen, Morningstar. Sånt är lite häftigt. Och de säger även att det var en riktig plåga när Popcorn kom och den låten gick i radio nonstop. Kan nog förstå det. Det här är lite före min tid. Men jag fick faktiskt kasta om lite här i min planering, för att en intressant fråga dök upp här i och med en artikel jag fick länkad här i chatten. Och det handlar om datorn i klassrummet blir ännu en distraktion. Jag kan inte läsa hela artikeln för den är bakom betalvägg. Men en forskare pratar här i alla fall om att vi riskerar ett nytt kunskapsras och en förlorad generation. En professor och hjärnforskare, Torkel Klingberg, har uttalat sig om detta. Och med det tänkte jag faktiskt ställa frågan här till er i chatten, och ni är även välkomna att ringa in till mig och diskutera. Telefonnumret hit står ju i artikeln som vanligt, men det är 02 14 95 14 88. Och det är bara att ringa in och diskutera. Och frågan jag vill ha svar på är: när kom ni först i kontakt med datorer? Jag kan ju berätta att första gången, man visste ju att datorer fanns. Så gammal är jag inte. Men när man faktiskt i verkligheten fick röra vid en dator och vara i närheten av en dator och inte det bara var någonting som de höll på med på typ konstiga platser som sjukhus och sånt. Så var det faktiskt när jag gick i andra klass. Då fick min skola sin första dator som eleverna fick titta på. Och den hade inget internet. Och varje klass fick turas om att ha den i sitt klassrum. Och på den här datorn fanns ett spel som vi spelade som hette Lexia. Där man skulle lära sig att använda en muspekare. Så man, ja, detta var PC. Jag kommer inte från några fina kvarter. Vi hade inte datorer innan dess. Så man skulle använda sig av en muspekare för att jaga en liten mus på skärmen. Man skulle även måla i färger i svenska flaggan. Och sen var det säkert någonting med bokstäver och siffror som jag liksom inte registrerade något mer märkvärdigt över än så. Men Så jag vet att mitt område låg lite efter de flesta andra, för så ung är jag inte, som sagt. Eller så gammal är jag inte. Men de får lite svar här i chatten. Parken här skriver att 1992 köpte han sin första PC och det var en 386SX. Sofia svarar här: första gången jag kom i kontakt med en dator var jag 9 år och fått i uppgift i skolan att skriva. Kommer inte ihåg vad det var för uppgift. Min första egna dator skaffade jag när jag var 19. Rolf skriver: första gången jag kom i kontakt med datorer var på Lunds tekniska högskola år 1978. Då var jag 22 år gammal. Magnus: 1977 var nog året för min första datorerfarenhet. En enkel speldator med bandenhet. Morningstar: jag köpte en Amiga 500 1990. Eftersom jag var intresserad av att spela så sparade jag in på skärmen och använde tvn. Häftigt. Gojminator: jag är född 89, så när jag började i skolan så fick datorer rätt tidigt. Runt 5-6 år fick vår första dator hemma, också en Windows 95. Och Sofia hade också en dator i hemmet när hon växte upp. Ja, som sagt, det är lite olika där. Väldigt. Men det är lite spridda åldrar på er i chatten också. Det gör det lite kul. Jag fattade ju, som sagt, när jag var lite, jag hade inget intresse av datorer överhuvudtaget. Och fattade inte riktigt någonting. Jag fattade inte det roliga med att sitta framför datorn som alla mina klasskompisar verkade slåss om när vi fick vår vecka att ha datorn i klassrummet. 35 stycken 8-åringar i full brottningsmatch över en väldigt, väldigt gammal, nu gammal, dator. Men det dröjde faktiskt inte jättelångt efter det förrän vi fick vår första dator hem. Jag tror det var när jag gick i 4:e eller 5:e klass som min mamma fick köpa lös en dator ifrån sitt jobb. Eller ifrån kommunen då, för hon var kommunanställd. Och då fick man betala av den på sin lön. Så de drog en summa på lönen varje månad i ett visst antal år då för den här datorn. Och jag kommer inte ihåg vilken program eller någonting på den. Men då vet jag att vi hade ett modem. Och så satt man och tittade. Ja, var det Lunarstorm där som kom någon gång som man satt och tittade på? Och så Hamsterpaj. Som sagt, vi var inte så gamla då. Och strax därefter kom ju även MSN så man kunde chatta med sina vänner. Fast det var väldigt frustrerande, för varje gång någon lyfte på telefonluren så bröts linjen. Oj, vad stor skillnad det blev sen när vi flyttade och fick bredband. Efter det så har jag alla levt som en normal tonåring. Oj då, nu ringer det här, ser du. Hallå, hallå, vem pratar jag med?
Ja, hej, det är Janne här.
Hej Janne. Hej. Hur står det till?
Vänta lite, ska jag muta ner här.
Ja.
Så, nu funkar.
Vill du berätta om...
Jo, det är bra.
Vill du berätta om dina tidiga erfarenheter med datorer? Hallå, Janne?
Ja, vänta lite. Jag krånglar. Det är överhörning.
Oj.
Jag fixar det.
Vi väntar på att Janne får ordning på sitt ljud. Det var kul att Janne ringde in. Som har en hel del erfarenhet av datorer faktiskt. Ska vi se här. Sofia sa att hon minns att många i skolan hade Lunarstorm när hon var 10-11 år. Själv föredrog hon böcker. Mm. Förstår det också. För jag fattade aldrig Lunarstorm heller.
Ja.
Hej Anne, hör du oss nu?
Nej, jag hör er. Och min första kontakt var på med en riktig jäkla specialdator som när jag jobbade på Televerket innan det bytte namn till Telia, alltså hösten 1983, så fick jag vara med. Man fick gå in i ett speciellt säkerhetsrum som var låst med extra stadigt låst, man pansardörr i stort sett, och där inne så hade de ställt en dator, och jag tror att det var en vad heter de, ABC 800 eller något sånt där. Och den kunde man rita kartor med. Man ritade då alltså med man skrev in text om var man skulle börja linjen i koordinat. Sen så skrev man hur lång linjen skulle vara. Och så skrev man slutkoordinaten för linjen. Och sen så tryckte man på enter och så ritades den upp på skärmen. Mycket avancerat. Och tog en jävla tid.
Mm.
Och det var så himla hemligt. Så att det var inte klokt.
Ja.
Men sen fick man ju... ja, fick jag jobba med datorer, men det var inte förrän 87-88 när jag började på Invandrarverket. Då hade vi ju, jobbade vi mot stordatorn i Norrköping.
Ja.
Med säkerhetsklassning och sådana jävla lösenord på allt möjligt. Där man registrerade in de asylsökande som kom till förläggningen. Och då på den tiden så var den uppkopplad med modem. Och den som har använt modem vet ju hur det billigt det är med det blippar och piper och har sig.
Oh, ja.
Och de modemen som man köpte ut i handen i stort sett, de var ju såna här 14 400 kilobit i sekunden eller det dubbla då, som vart mer modernt. Och det här modemet gick på 9600. Och det klarade ju bara text, ingenting annat.
Nej då.
Det var inte snabbt.
Nej.
Sen köpte jag min första dator 2 år efteråt. Och då fick man sitta och ringa upp, ringt. Det var ju, fanns ju inget internet, utan man fick ju ringa till BBS, såna här ja, folk som upplät en eller flera telefonlinjer till att driva ja, filnedladdningsservice. Liksom. Man kunde ladda ner enkla spel och såna saker. Och även som var häftigt, bilder. Och det var ju liksom GIF-bilder då, som var... Ja, det tog någon timme eller så och laddade ner en bild som man... Ja, den är ju inte bättre kvalitet än vad man har på en ikon numera.
Ja, det.
Ja, det var en häftig tid.
Ja.
Och sen så 1995 så fick jag gå en... När förläggningen lades ner så fick jag gå en PC-teknikerkurs. Så jag pendlade varje dag och fick gå under utbildning. Och där fick vi börja använda internet och World Wide Web. Och det var jättehäftigt. Man fick gå Alta Vista.
Oj, oj, oj.
Man kunde söka saker. Ja. Vilken ny värld som öppnade sig. Och då var vi, jag tror vi var 10 datorer som delade på ett sånt där 28,8 kilobytes modem.
Mm. Ja, men vad häftigt.
Jag köpte min egen dator. Mm. Mm.
Ja, du har varit med ett tag där.
Ja. Mm. Ja. Jag har suttit vid datorn i stort sett varenda dag sedan dess.
Ja. Vad är tjusningen då med att sitta framför datorn? Eller hur kommer det sig?
Tjusningen är väl att, ja, det är ett fönster mot världen.
Mm.
Det är ju, och det är in, sån är det ju, det är inte som fördummande tv att man bara tar emot, utan här bidrar man själv också.
Mm.
Och det är ju det som är det fantastiska, att man, att det jag gör får återspeglingar ute i världen också. Mm. Även om det är lite.
Ja. Ja.
Liksom,
ja, internet glömmer varje, aldrig.
Nej, och varje tweet som man gör kan leda till en folkrörelse om man har tur.
Ja, nej, men därför, det har du helt rätt i.
Ja, det är därför Nordfront är så bra.
Mm.
För man kan, man får ju kontakt med nya händelser, nya personer. Man går vidare själv på olika länkar och ja. Jag har lärt mig så otroligt mycket om saker som jag är intresserad av och om saker som jag inte visste att jag var intresserad av.
Mm. Ja, men det är jättekul. Och vi, om vi ska se till Nordisk Radio, vi har ju utvecklats tack vare den digitalisering som har skett. Bland annat då genom att vi kan sända radio till hela Norden eller till hela världen ifrån våra egna datorer hemma.
Ja.
Var och en av medarbetarna har fått bygga upp en studio via internet och datorer, så kan vi nå ut till så många, så enkelt egentligen. Och så många kan ta del av vad vi har att säga väldigt, väldigt enkelt. Men och vi, den här typen av radio håller ju på till viss del att konkurrera ut nutida eller tidigare radio, analog radio, eller ja, vad kallar man det, Janne? Du som kan sånt.
Jo, men det var ju liksom envägsradio.
Mm.
Nej, men envägsradio, ja, och eterradio, etermedia. Mm. Men ja, det här är ju, ja,
det här är digital
kabelmedia.
Och på samma sätt som till exempel YouTube och små egentligen, små människor menar jag inte, men privatpersoner som sätter sig framför en kamera via en, nu vill jag inte använda ett sidnamn, men kan sända tv från sin dator där hemma. Vilket har skapat en stor konkurrens för de stora tv-bolagen att hänga med i. Och nästan all tv är ju digital idag också. On demand och allting sånt. Jag kommer ihåg när det kom och hur alla bara, nej men vad ska man med det till typ och så. Ja, men det kan vara jättesmidigt om man då någon gång ibland typ så. Men nu är det ju i stort sett endast det som gäller.
Mm. Och sen det skäljs ju en hel del på Microsoft och Apple.
Mm.
Men de har gjort så jäkla mycket för att få ut den här tekniken till helt vanligt folk.
Mm.
Och ja, det ska de ha ett stort tack för faktiskt.
Jo.
För att de har gjort det enkelt för även den mest teknikfientliga att snabbt komma ut på internet och vara med som alla andra.
Mm. Ja. Nej, men det visst, världen har ju vuxit, eller världen har krympt säger man snarare, i och med internets framfart och digitaliseringen, för att vi kan nu ha en väldigt, väldigt enkel kommunikation mellan varandra. och ta del av nyheter och världshändelser från alla delar av jordens hörn tack vare internet. Men det har ju sina negativa sidor också. Det får man ju inte glömma. För det första, det är beroendeframkallande. Folk sitter som klistrade. Vi får ta del av så otroligt mycket information så att det är så svårt att sålla ut vad som faktiskt är sant och vad som är falskt. Vi får ta del av så mycket information om hela världen att vi glömmer vårat närområde. Vi har så många vänner världsligt, alltså runt omkring oss ute i stora vida världen, att vi glömmer att spendera tid med våra nära och kära som finns nära en, in på en, sina familjemedlemmar och sina vänner, sina grannar och liknande. Så folk har ju blivit mer isolerade trots att vi lever, ja, folk har 600-700 kompisar på Facebook, men de kanske har en eller två som de umgås med någon gång ibland. Så det har ju öppnat upp dörrar, men det har ju också stängt dörrar. Så man får inte glömma det. Att det positiva är ju att vi har tillgång till så mycket mer information och har lättare att sprida information. Det negativa...
I början så, när jag höll på med Facebook, då var det här med att man skaffade folk man pratade med i USA och i England och såna här ställen och överallt. Men sen så la jag av med Facebook för att jag tyckte det tog för mycket tid och det var för bråkigt och stökigt och så här. Och sen så började de med censuren och grejer. Så att jag har skippat Facebook i stort sett. Jag har kvar sidan och jag lägger kanske något meddelande i månaden där.
Ja.
Men jag vill inte ha de här utländska vännerna längre, utan jag koncentrerar mig på svenska i så fall.
Mm.
Och helst nationalsocialister förstås, för att då vet man att det är rejält folk.
Ja, jag förstår vad du menar.
Mm.
Nej, jag kan ju tänka tillbaka. Om jag tänker tillbaka till tiden jag bodde i Tyskland, Då fanns ju datorer, men jag har som sagt inte haft något datorintresse, så datorn använde man för skolarbete under tiden jag gick i gymnasiet. Jag hade för övrigt inte någon dator, tillgång till dator i skolan i högstadiet och sånt. Men när jag gick in i gymnasiet så var ju kravet att alla arbeten och allting vi lämnade in skulle vara dataskrivet. Och sen är jag ju dyslektiker och fick ju hjälp från skolan då, även om jag tackade nej väldigt länge till att få hjälp, för att jag är envis som en gammal get och hade fått för mig att jag klarar mig bättre själv. Men till slut då, speciellt när jag läste språk, så fick jag ge upp och ta hjälp av en dator för att kunna skriva bättre, för att mina lärare faktiskt skulle förstå vad det var jag skrev och liknande. Så jag blev lite tvingad till att använda dator i gymnasiet. Men utöver det så använde jag inte dator till någonting. Jag har inget intresse överhuvudtaget. Jag läste datakunskap på gymnasiet. Ja, om man räknar datorer som vi använde datorer för att göra matematiska uträkningar på. Det tyckte jag kunde vara kul. Eller när jag satt med en DNA-analysapparat som var en gigantisk dator och studerade gener helt enkelt. Studera DNA. Det tyckte jag var väldigt intressant, men jag såg inte hur jag skulle kunna använda en dator i min vardag på något annat sätt. Spela något spel. Jag vet, jag spelade backpacker med min syster på datorn hemma. Liksom. Det var det vi gjorde.
Ja.
Mm. Jag såg ingen funktion i en dator på det sättet i mitt vardagsliv. Så vi har nog lite olika bakgrund där, Janne.
Ja, jag har inte spelat så himla mycket utan... I början då, så när jag fick egen dator, då var det Doom. Men jag har inte den här koordinationen för att sikta och skjuta i rätt tid och sånt där. Så att, ja. Man fick lägga dit fusk och sånt där.
Ja. Jo, som sagt, Backpacker var ett bra spel för mig. Ett frågespel med mycket kunskapsfrågor. Tycker jag fortfarande är jättekul att spela, fast det funkar ju inte på nya datorer för vi har ju inga sådana läsare längre.
Jag försökte här för något år sedan med flygsimulator också, men då jag märker att jag ser för dåligt för att sitta och pilla med det också. Ja. Utan det är bara, men jag försöker göra lite med skriva noter i noteringsprogram istället då.
Så.
Små grejer så här.
Nej, men i alla fall, i mitt liv var datorn så otroligt oviktig för mig. Sen fick jag ju lära mig då att för att kunna ha kontakt med banken så behövde man ju tillgång till dator. Men när jag flyttade hemifrån och sånt, då hade inte jag dator till att börja med. Och när jag åkte, som sagt, bodde i Tyskland, där hade vi så... Familjen jag bodde i hade en dator, men den hade så dålig uppkoppling så det gick ju typ inte att göra någonting med den. Så jag hade ju inte en dator då, utan jag fick min pappas gamla laptop som han hade fått av sitt företag för ett gäng år sedan, när, efter ett tag efter att jag stod på egna ben då. Och då var det ju främst för att kunna göra typ bankgrejer och sånt. Och då vet jag att jag skaffade det första sånt här mobila bredbandsdongel som det hette då. Och den var väldigt begränsad surftid på, så att jag tog ju slut på det på några dagar. Varje gång. Ja, kast var det.
Ja, nu har man ju en smart mobil som kan mer än vad ens 386 kunde på den tiden.
Och jag är ganska säker på att min telefon nog kan mer än vad min dator kan också. Eller så är det bara att jag inte kan min dator. Kan vara så.
Men när mobilen kom så var det ju fantastiskt bara det. Liksom, då kommer man ihåg att liksom varje samtal det brukade man inleda med liksom den här förvåningen, åh vad bra det hörs. Det var liksom standardfrasen när man fick kontakt med någon. Vi fick ju ha en mobiltelefon hemma när vi var på Invandrarverket. Vi hade jour på nätterna för förläggningen, och då fick man ta med sig en mobiltelefon som jobbet hade hem, och det var ju den här NMTS 450, en sån där Ericsson, en sån där stor jävla kloss. Ja, typ ett lekablock med en lur. Och den där fick man släpa på.
Ja, men det...
Det var till och med en axelrem till den.
Nej. Magnus i chatten här undrar vilket år jag bodde i Tyskland, och jag tror det var 2007. Jag är inte helt säker på att det var just det året, men typ där runt någonstans. 2008 kan det ha varit också, men ja, där någonstans. Så det är ett tag sedan. Och jag bodde inte inne i stan, utan jag bodde utanför stan i en så kallad förort. Fast förort där var ju inte vad förort är här. Utan det var ett fint villaområde utanför stan. Marken var väldigt dyr där, så det var bara de rikaste som hade råd med dessa villor som var i typ 4 våningar med ett rum på varje våning.
Vad har du för tankar om det här med datorer i skolan idag då?
Ja, tack för att du frågar, Janne. Ja, alltså, barn och unga behöver ju mer kunskap om datorer idag. Så att man har tid avsatt i skolan för att barnen ska lära sig att använda och vara kreativa med hjälp av datorer, ja. Men att datorerna ska vara liksom standard i allt de gör tror jag är väldigt skadligt för barnen. För det första så utsätts de för otroligt mycket radiovågor från wifi och liknande. Speciellt då när de är så pass små. De ska ju ha surfplatta redan i förskolan idag liksom. Ja. Och för det andra så... det är ju roligt att sitta med en surfplatta. Alla barn tycker ju det är roligt. Och det pacificerar dem på ett visst sätt. Det gör att de lever sina liv digitalt istället för i verkliga livet, istället för att skapa kontakter och utmana sin sociala förmåga, istället för att lära sig hur man klättrar i ett träd och hur man gör för att inte ramla ner och hur man gör när man har ramlat ner i trädet och slagit sig. Det är så mycket de måste lära sig utöver. Så att redan i sån tidig ålder sätta en surfplatta i handen och säga att ni ska inte läsa böcker, ni ska läsa här. Ni ska inte skriva för hand, ni ska skriva på ett tangentbord. Det känns så fel.
Ja, jag kommer ihåg när jag satt min surfplatta framför min katt Stalin. Och satt igång ett litet kattprogram där. Det var en liten mus som kilade runt på skärmen. Och han lekte med den där musen. Han fick aldrig fatt i den.
Nu får du berätta för nya lyssnare varför du hade en katt som hette Stalin.
För att han var röd i pälsen och elak.
Ja.
Han högg efter mig.
Ja, men jag har sett väldigt små barn som lyckas med saker som jag inte har en aning om hur de lyckades att skapa med hjälp av en surfplatta och en dator. Det gör mig lite orolig. Självklart så är det ju en del av vårt samhälle idag med datorer. Och jag hoppas ju föräldrar begränsade hemma, men tyvärr är det ju inte så. Utan de spenderar ju så många timmar, våra barn och unga, med liksom näsan framför en skärm.
Ja, är det inte datorskärmen så är det tv-spelskärmen.
Ja, eller telefonen.
Mm.
Och där har man ju också sett ökningar om bland annat nackskador bland väldigt, väldigt unga. Och migrän och huvudvärk på grund av att de sitter böjda framför sina telefoner eller skärmar som gör att de får permanenta nackskador redan när de är så unga som 12-13 år.
Ja, men jag tycker att det allra bästa för att få skolan i ordning, det är ju att de svenska barnen får vara svenska för sig själva. Mm. Och att det inte ska vara sån inblandning av utlänningar hela tiden i klasserna. För att det är bara bråk och stök. Ja. De får liksom inte chansen att i lugn och ro utbilda sig.
Nej.
Och det hjälper inte hur mycket datorer de har runt omkring sig. Utan de måste ha studiero också.
Mm. Jo, men så är det. Det är ju prio ett. Men det får man inte... Och det har ju visats också den negativa inverkan av blått ljus från skärmarna som gör att hjärnan arbetar annorlunda. Det är för många saker som är aktiva samtidigt, så att stress är ju en av symptomen på att man använder för mycket skärmar.
Sömnproblem,
en annan ångest, oro och huvudvärk. Det är liksom, det finns många.
Jo, men det är som det här med att när man blir snöblind till exempel, när man är ute på vintern och i solen, och det är ju så att då får man så mycket ljus i ögonen och att allting är vitt i hjärnan, och när du blir snöblind så stänger hjärnan av och säger allting är ändå vitt, så då lägger jag ut vitt till hjärnan så att så slipper jag bekymra mig mer om det. Och då är man snöblind och man ser inte ett skit, utan allting är bara vitt.
Mm.
Och det är ju likadant med skärmar till slut. Ja. Så hjärnan säger ifrån att nu pallar jag inte mer. Och sen ger den symptom med huvudvärk och sånt här istället. Då.
Ja, och sen blir ju hjärnan mors. Alltså jag kan inte beskriva det på något annat sätt.
Du kopplar... Mosig.
Mosig, ja. Det är liksom, du stänger av dina känslor, du stänger av liksom ditt eget tänkande och det är liksom bara autopiloten kvar.
Ja.
Tyvärr. Väldigt mycket av de här, det man utsätts för framför datorskärmen, om det är YouTube-videos eller dataspel och allt sånt här.
Mm.
Det kan vara en bra avkoppling en stund. Det kommer jag inte slänga, alltså klandra någon för jag själv gör det. Men
Jo, men det är som att mitt tv-spel till exempel, så går impulserna från skärmen går till hjärnan som direkt skickar det till händerna som styr spelkontrollen.
Mm.
Och liksom man slipper aktivera hjärnan mer än det där sköter sig automatiskt.
Mm.
Och det är inte bra helt enkelt. Man behöver tänka också.
Mm. Tänkte kolla lite här chatten. Ni börjar ha en diskussion för er själva här. Jag vill gärna vara med. Vad heter det? Jonsson skriver, en 7-åring ska klättra i ett träd och äta morötter. Håller med. Han säger även att mikrovågor skapar stress i sig självt. Sofia skriver här, Jonsson, jag har ingen mikrovågsugn hemma, vägrar ha en. Magnus skriver, det behövs ingen rejäl otur för att mikrovågor ska skada. Ni, det här är kul. Ni är med på noterna. Men Janne, det var jättetrevligt att ha med dig här som gäst en stund. Det blev ett långt samtal. Vad kul.
Ja. Nu kör vi en låt.
Det gör vi. Du har varit med förr, så du presenterar låtarna här. Jag ska faktiskt spela en av mina favoritlåtar, som är System of a Down med Toxicity. Väldigt passande låt till dagens ämne, så häng med i texten.
Okej.
Disorder. flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Jajamän, radioregeringen, en del av Nordisk Radio, och idag pratar vi om digitalisering. Låten vi lyssnade på nu, det var System of a Down med Toxicity, om jag uttalar det rätt. Nu brukar jag alltid klaga för hur jag uttalar saker. Min musiksmak verkar ju uppskattas i chatten i alla fall, så... Vad heter det? Det är lite kul. Sofia gillar den här låten också. Underbart. För det är en låt från min tonårstid som jag spelade sönder då och fortfarande älskar. Janne tycker även då att jag spelade en bra låt i NR Bohuslän senast, som heter då Sail med Avol Nation. Någonting jag kan rekommendera om ni inte har hört den låten eller hört det avsnittet. För jag tänkte faktiskt gå in lite på vad vi pratade i NR Bohuslän om nu senast i onsdag. Och det var beslutsrobotar. För när tar digitaliseringen slut? Alltså när har det gått för långt? Jag menar ju på att när man låter robotar, denna gången så kallad typ AI-teknik, artificiell intelligens, ta beslut rörande människors öde. Där har vi gått för långt, det är min åsikt. Vad har ni för åsikt om det? För vad jag inte visste, som jag fick reda på nu i veckan, var ju att de här beslutsrobotarna har ju varit godkända för användning och har använts på statlig nivå, bland annat inom arbetsförmedlingen. Har den hanterat vem som har rätt till aktivitetsstöd och inte? Det känns jättekonstigt. Hur ställer ni er till den frågan? Ska vi ha mer beslutsrobotar? Är de säkrare än människor som sitter och tar beslut? Jag vill ju mena på att jag litar inte på dem. Definitivt inte nu. Men jag har svårt att se att även, alltså att datorer kan läsa av nyanser och särfall, som varje människa är ju sin egen individ och har olika behov och reagerar väldigt, väldigt olika på saker och ting och behöver därför olika tillvägagångssätt? Lät det förvirrande nu? Och inte bara det, utan teknologin och digitaliseringen kryper ju in i allt vi gör idag. Och har fullständig kontroll över allting vi gör också. Och det här med de här beslutsrobotarna då som ska godkänna bidrag. Det är ju bara en liten del av det hela stora. Ring gärna in och diskutera med mig. Ni har numret på hemsidan nordiskradio.se. Annars så kommer jag läsa upp det här nu. 02 14 95 14 88. Gojimnator säger här, med tanke på det nuvarande system så är inte mer avancerad teknik till vår fördel. Mm. Nej, jag som sagt, jag litar ju varken på de som styr systemet eller systemet i sig. Datorer gör ju bara det man säger till dem, eller? Nej, jag ska inte bli konspiratorisk. Men buggar finns ju i alla system. Och datorer verkar inte lida mig i alla fall. Men har ni fler åsikter om detta? Morningstar. Att Terminator-robotarna kommer är inget snack om saken. Det kommer säkert inte vara lika autonoma som i filmerna. Det kommer att finnas någon kontroll eller kill switch. Annars kan de själva bli dödade. Ja. Janne skriver, det finns dataprogram som handläggare använder som beslutsstöd. Det ser till att punkt för punkt gås igenom så och inget glöms. Själva beslutet tas av en människa. Jajamän, nu var det ju dock att de börjar använda sig av robotar som tar besluten också. Så att ingen människa behöver sitta och ta beslutet. Det är komplicerade grejer. Och jag tänker ju på alla drönare till exempel som är väldigt självgående många gånger. Och kan användas både i krigsföring och fredsbevarande och bara för att hålla kontroll på folk. Se vad som händer, men även inom forskningen, där har de ju en gigantisk användning för dem. Till exempel om man skickar ut en drönare i oväder för att göra mätningar så att man inte behöver skicka ut en person i det ovädret som kanske inte överlever. Så det finns ju positiva och negativa sidor med allting, men att det digitala i så stor utsträckning tar över vår vardag att vi kan knappt göra någonting längre. Du kan inte parkera bilen längre. Jag hade jätteproblem häromdagen. För det går inte att använda kontanter längre på parkeringsautomater. Utan det ska vara digitalt och det ska kopplas hit och det ska vara appar dit. Och det ska slå siffror åt alla håll och kanter och jag fattar nada. Men det är så det ser ut. Det är bara att acceptera. Och då, där tycker jag det har gått för långt. Med digitalisering av allting. Det gör ju att de kan alltid spåra var du och din bil befinner dig. Eller även om det inte är din egen bil så kan de ändå spåra var du befinner dig. Med tanke på att du måste logga för att kunna parkera bilen någonstans. Och då kan de också se hur länge du uppehåller dig på den platsen och så vidare och så vidare. Det gör de, kan de ju i och för sig göra genom att spåra telefoner och liknande om de vill. Men det här blir väldigt mycket enklare att se folks rörelsemönster och kunna utnyttja det av till exempel företag som vill sälja saker till dig. För att ta ett av de enklare grejerna. Sen kan man ju använda det negativt mot folk också. Men jag kommer inte gå in så mycket på det konspiratoriska bakom det just nu. Utan snarare hur vi har blivit förslavade av det digitala. Janne skriver, det är mycket viktigt att ämbetsmannaansvaret återinförs. Det ska alltid finnas en människa som kan åtalas när något går fel. Gojimnator säger, om vi har robotar i framtiden som gör jobbet så behöver vi väl inte invandrarna. Robotarna kommer på sikt ta över de mer enkla jobben också. Ja! Där har vi en grej jag faktiskt hade i min planering idag. Det kommer bli svårt för makten att försvara varför vi behöver invandringen samtidigt som vi ska jobba 8 timmar per dag. För de verkar ju inte ha några planer på att sänka det antalet timmar. Samtidigt som fler och fler jobb tas över av robotar och digitalisering. Vi behöver mindre och mindre människor som jobbar för att producera, i och med att vi har maskiner som gör det åt oss. Men ändå så jobbar vi mer än någonsin. Jag tror jag vet svaret på varför vi fortfarande jobbar 8 timmar. Det är ju för att det bara är en liten del av befolkningen som faktiskt är i arbete åt gången. Idag ska man utbilda sig så fruktansvärt länge, så du är inte förrän 30 när du börjar vara runt 30 år gammal som du faktiskt börjar arbeta. Sen jobbar du tills du är 65 mot 70 till. Så säger vi att du jobbar i en 30-40 år. Om du har tur. Och inte föräldraledig däremellan och sånt då. Och sen är du pensionär i 30 år. Upp till 30 år. Det vill säga att du jobbar inte. Du jobbar mindre än halva ditt liv. Och det låter konstigt. Men nej, det är nog inte så konstigt i alla fall. Samtidigt som du då ska försörja en stor del av människor som inte jobbar överhuvudtaget. Och det är ju helt okej att vissa människor inte kan arbeta. Till exempel på grund av sjukdom, skada och liknande. Vi måste ha ett system för att ta hand om alla i vårt folk. Vare sig du kan jobba eller inte. Sen ska vi självklart försöka se till så att så många människor som möjligt kan ha en sysselsättning, alltså ha ett arbete under de arbetsföra år man har. Men hur kommer de då kunna försvara det här i längden, att vi blir som sagt effektivare, om ni hör mina citattecken, i vårt arbete med hjälp av digitalisering och robotisering och allt vad man nu kallar det för, modernisering. Samtidigt som vi jobbar mer och vi jobbar längre innan vi går i pension. Det är inte pensionsålder 60, det är inte 62, det är inte 65 heller, även om det står på pappret 65. För många har inte råd att sluta jobba när de är 65, utan många jobbar tills de är 67, 68, 69, till och med 70. Och den generation jag tillhör har jag svårt att tro att vi överhuvudtaget kommer att gå i pension. För det finns inga pengar till dess. De är slut då. Så det är oroande, det systemet vi ser idag. Men, vad säger Janne? Janne skriver många bra grejer här i chatten idag. Sofia, hon håller med mig i alla fall. I industrin idag kan du sätta en hopp industrirobotar, tillverka industrirobotar. Behövs människan i framtiden, säger Janne. Ja, säger jag. Det är klart att vi behöver människor. Robotar kan aldrig ta hand om andra människor så som en människa kan göra. Du kan aldrig ersätta värme, mänsklig värme, mänsklig kärlek och skaparglöd och kreativitet med en maskin. En maskin är inte kreativ. Även om de har uppfunnit en maskin som målar konstverk. Nej, du kan aldrig ersätta vår kreativitet och våra känslor som vi lägger ner i det vi gör med en maskin. Och vi nordiska människor, de nordiska folken, europeiska folken, vi har ett driv för att skapa. Det ligger i våra gener att vilja skapa, att upptäcka, att utforska, att göra saker. Vi mår inte bra om vi inte skapar. Så nej, det kan aldrig ersättas. Ja, japanerna som Janne skriver här har utvecklat en care-robot då, som ska vårda folk på sjukhus. Nej, en robot kan aldrig ersätta mänsklig värme. Den du behöver när du är skadad, sjuk, rädd, många gånger väldigt orolig. Man mår inte bra av många anledningar när man hamnar på sjukhus eller på andra vårdenheter. Du behöver det mänskliga för att tillfriskna. Det är så mycket mer psykologiskt i det hela än bara medicin och operation. Det är tuffa tider vi står inför. Jag märker ju också i min vardag hur mycket digitaliseringen tar över mitt liv. Med allt möjligt från då för... Det här är en sak jag faktiskt vill ha. Jag vill ha en sån där slow cooker som de kallas, eller crockpot och allt vad de nu heter, de här som är digital, som man kan förinställa så att den går på och av och håller rätt temperatur en viss tid och liksom sånt. Det industrialiserar eller digitaliserar matlagningen, ja, men det gör det enklare för mig. Mycket, mycket enklare. Om jag ska koka en buljong som behöver koka liksom en dag och hålla en viss temperatur och liknande, så får jag springa fram och tillbaka till spisen många gånger för att se till att den håller rätt temperatur så att inte vätskan kokar bort för mycket och sådana saker. Ursäkta mig. Ja, vissa saker vill jag ha digitaliserade. Som till exempel en termometer som piper när man kommer upp i en viss temperatur. Så att man inte behöver hela tiden springa och tempa när man kokar knäck, till exempel. Det är väldigt praktiskt. Men när du digitaliserar allting så att du inte längre tar några beslut, utan du förlitar dig på att en app ska ta de besluten åt dig. När du ska gå och lägga dig, när du ska gå upp, när du ska äta, vad du ska äta, vem du ska träffa, påminner om att nu är det dags att ringa mamma för det, henne har du inte pratat med på en vecka. Då har det gått lite för långt i. Och om man då låter så kallade beslutsrobotar ta över myndigheterna, ta över butikerna, ta över kommunfullmäktige, vad vet jag. Då har vi snart ingen makt över våra egna liv alls längre. Det är tuffa tider. Men Vi tar och lyssnar på en låt, tycker jag. Vad ska vi lyssna på? Ja, den lyssnar vi på. Pancake Robot med Perry Grip.
Pancake Robot, come and get them all their hot. The Pancake Robot is coming to town. He's mixing up the batter and he's laying it down. Buttermilk, blueberry, chocolate chip. 50 million pancakes, he's gonna flip. All you can eat, yum yum. Flying supersonically fast with his maple syrup cannon and his butter pat blaster. He's gonna feed the world cause he's the pancake master. Stackity, stackity, way up high, stacking those cakes into the sky. Flippity, flappity, down they go. Grab yourself a fork cause it's time to mow. Flat and round, flat and round. Grill cakes, funnel cakes, hot and brown. Everybody, everybody chow down cause the pancake robot's in town.
All you can eat, all you can eat. The pancake robot is coming to town. All you can eat.
Radioregeringen.
Jajamän, Radioregeringen, en del av Nordisk Radio. Detta var Pancake Robot med Perry Grip. Ännu en artist jag tycker är faktiskt ganska trevlig att lyssna på. Jag hoppas chatten håller med mig. Vad säger ni? Nej, de pratar bara om främlingar. Och synapser. Det här är denna skoj. Terminator och robotar som tar över världen och ja, massa AI. Nej, det blir kul. Sofia tycker låten var lite bizarr men rolig. Ja, den är bizarr men rolig. Det var en bra beskrivning. Men jag läste här idag faktiskt, som jag blev ännu mer. Det här måste jag prata om i radio. Det är att i Göteborg så har man börjat med en app för att checka in sina barn på dagis. Det vill säga att de har testat det i vissa delar av Göteborg nu i ett tag. Där föräldrarna helt enkelt loggar in sina barn när de kommer till förskolan. Så att förskolechefer och övriga kan se hur många barn som finns på plats. Och även när barnen då hämtas så checkar man ut barnen. Och då säger de bland annat att de kan effektivisera med personalen bättre. Om de har lite barn en dag och de har mer barn på en annan förskola, så kan de skicka personal från den ena till den andra. Och så vidare och så vidare. Det här tyckte jag kändes lite märkligt, att man ska checka in sitt barn när man lämnar det. Det känns väldigt osäkert att någon hela tiden ska ha koll. Liksom, ja, nu är du där och nu är hon där och han där. Och sen då också krävs det ju då att föräldrarna har mobiltelefoner och förstår hur de ska göra och inte glömmer att checka in sitt barn när man har bråttom på morgonen. Nu har de ändrat systemet, så nu är det pedagogerna som ska checka in och ut barn när föräldrarna hämtar och lämnar. Och det här sägs då att det ska spara tid, för att man då inte ska behöva lämna in så mycket papper med ledighet och liknande. Jag kände att det här kändes väldigt, väldigt skum. Men nu ska de införa det här från och med höstterminen nu, så har det här införts i hela Göteborg. Och Jag gjorde för ett tag sedan för NR Bohusläns räkning ett reportage där jag bland annat pratade med ett gäng pedagoger från förskolan som menade på att allt kringarbete, alla datorer, surfplattor, allt arbete med dem var så mycket så att de hann inte med att vara pedagoger. Det var liksom oavsett hur stor eller liten barngrupp det var så var det allt kringarbetet, speciellt då med det digitala för den äldre generationen barnskötare och förskolepedagoger och allt vad de är, lärare, som åt upp deras tid och skapade ångest över deras arbetssituation. För jag tror ju, jag vill ju tro i alla fall att den som blir förskolelärare eller barnskötare blir det för att de tycker om barn och vill arbeta med barn och i barns närhet. Att man vill lägga ner den tiden på att faktiskt ta hand om barn och se dem växa och utvecklas, lära dem saker och ge dem den bästa dagen varje dag man kan ge dem. Precis som jag hoppas föräldrar vill för sina barn. Men ja, allt det här runt omkring, all digitalisering på förskolan tar över mer och mer. Vad säger ni i chatten då? Vill ni checka in era barn med en app på förskolan? Goymnator säger att systemet ska hålla koll på varje liten detalj i våra liv. Morningstar, Erik Syd skulle kanske gilla snutrobotar möjligtvis med och möjligtvis och Mogge med. Mm. Ja. Sofia säger, ju mer jag hör om dagens skola, desto svårare för mig är det att sörja över att jag är mer steril än en öken. Ja, tråkigt. Mm. Ni får jättegärna ringa in till programmet också och prata med mig. Diskutera de här frågorna. Jag tycker det här är väldigt viktiga frågor att diskutera. Vi har ju pratat en hel del positiva saker med digitaliseringen, men nu också en del negativa. Magnus säger, all mikrovågsbaserad trådlös teknik som den ser ut idag bör avskaffas. Okej. Det där kan jag inte läsa upp, Morningstar. Jag var väldigt nära där. Ja. Nej, men ring gärna in till programmet. Numret är 02 14 95 14 88. Nu börjar jag bli trött. Mm. Men jag har ju nästan glömt en sak. Nästan.
Veckans aktiv.
Det var fel jingel. Jag ber om ursäkt. Jag skulle köra veckans fråga. Jag tänkte gå in och kolla nu hur det gick för er med veckans fråga. Har ni svarat? Jag måste bara uppdatera här så att jag får de aktuella siffrorna. Jag hoppas att ni allesammans har svarat. Det var ju ganska många, många alternativ att svara på. Så jag tror vi kommer få ganska spridda skurar i svaren här. Frågan löd i alla fall, hur mycket tid spenderar du framför datorn, surfplattan och med telefonen? Alternativen var ingen tid alls, jag har varken dator eller telefon och kan därför inte svara på frågan. eller en timme om dagen, eller 2 timmar om dagen, 5 timmar om dagen, 5 timmar om dagen, men jag gör annat samtidigt. Bara minsta möjliga, fast jag lyssnar på Nordisk Radio. 15 timmar om dagen. Jag jobbar med datorer och spenderar hela min fritid framför datorn. Jag har inget liv. 10 timmar om dagen. Jobbet kräver sitt tyvärr. Det varierar. Mer än 5 timmar. Jag har inget jobb och vet inte vad annars jag ska göra på dagarna. Ska vi se här. Oj då. Ja, nej, det är inte jättemånga som har varit inne och röstat, så in med er och rösta nu. Annars så vet jag inte. Det blir inget bra annars. Sätt i fart nu. Så vi får helt enkelt avvakta i 5 minuter till innan jag går in på veckans fråga. Men det är kul att några har varit inne och svarat i alla fall. Jag ser dock inga kommentarer i artikeln. Jag vet att jag var väldigt sent ute med den här artikeln. Men så kan det gå. Så medan jag väntar på att ni som lyssnar faktiskt går in på Nordisk Radio och svarar på frågan i artikeln, så tar vi faktiskt och lyssnar på en låt till. Och ja, vad säger ni om att, nej men den är väldigt lång. Vi lyssnar helt enkelt på en modern digital låt med Skrillex. Jag kommer nog lägga av med hörlurarna nu. Men jag tyckte ändå att vi behövde något modernt. Yeah.
Fredags med Radio Regeringen.
Jajamän, vi är tillbaka. Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Temat ikväll var ju då digitalisering. Vi lyssnade på Skrillex, Kill Everybody. Det blev ett hurrarop här i chatten och det gillar jag. Alla kan ju inte ha samma musiksmak. Men jag var faktiskt positivt överraskad av den här låten. Jag har lyssnat lite på Skrillex innan, men inte någonting som fallit mig i smaken så. Men det, den här låten hade ett bra gung. Faktiskt. Inte vad jag egentligen lyssnar på, men ja. Jag har skummat igenom låten innan jag spelar den. Jag vill veta vad jag spelar upp för er. Men jag hade inte suttit och verkligen lyssnat. Ja, de pratar om döda allt liberal demokrati. Ja. Ja, men det var lite kul i chatten här under låtpausen. Janne kallade det för en gå på toa-låt. Ja, man måste ju ha en sån varje program, eller? Men, ja. Det är kul att spela lite annorlunda musik. Och jag vet inte så mycket om Skrillex faktiskt, om jag ska vara petig. Eller ärlig heter det. Så jag gissar att det kommer kritik nu. Men ja, Sofia säger att man får skilja på verk och person. Och det håller jag faktiskt med om. Det får man verkligen göra. Annars hade man inte haft speciellt mycket kul. Jag hade inte kunnat titta på en film. Inte läst en bok. Utan att bli irriterad över författaren eller filmskaparen. Men hur har det gått för er nu i chatten och ni lyssnare då? Har ni varit inne och röstat i artikeln? För ni har kommenterat lite i chatten i alla fall. Ska vi se här, har jag röstat? Sådär, nu har jag röstat. Ja, nu är det. Tyvärr. Ni kommer ihåg frågan, jag läste upp den alldeles nyss. Hur mycket tid spenderar du framför datorn, surfplattan och med telefonen? Den som faktiskt har fått flest röster är mer än 5 timmar. Jag har inget jobb och vet inte vad annars jag ska göra på dagarna. Ja, det är ju lite tragiskt. Måste jag säga att det är den som ligger i topp. Den som kommer på andra plats. Och, men nu måste jag bara förklara hur jag tänkte när jag sa att det var tragiskt. Jag tycker det är tragiskt att ni inte har ett arbete eller någon annan sysselsättning. Så att för jag kan förstå att det är tradigt att gå runt ensam hemma i lägenheten eller i huset. Och inte veta vad man ska göra. Det var mer så jag menade. Att det man då sätter sig framför datorn är ju inte så konstigt. På andra plats kom Det varierar. Efter den, eller på samma procentsats, kommer 5 timmar om dagen, men jag gör annat samtidigt. Och det hoppas ju jag att ni gör typ läser information, lyssnar på poddar, att det är sådana saker ni gör, kanske pratar med folk via Discord, Skype, telefon, diverse andra samtalsappar. Efter det kommer på 14% då, 10 timmar om dagen, jobbet kräver sitt tyvärr. Ja, det är ju en del som jobbar med datorer och det kommer man ju inte undan. Efter det, med en röst, 5 timmar om dagen, Och också med en röst då, 15 timmar om dagen. Jag jobbar med datorer och spenderar hela min fritid framför datorn. Mm. Men jag är väldigt glad att att ni var inne och röstade i alla fall. Tycker det var tråkigt att ingen av er är någon som är bara minsta möjliga. Eller en eller två timmar om dagen. Och då kan jag säga att jag har faktiskt varit inne och klickat i mitt resultat. Eller hur många timmar jag spenderar framför datorn också. Så kan jag ju gissa vilken som är jag. Men vad säger chatten? Morningstar har säkert 30 flikar uppe så jag kan pendla mellan. Föredrar poddar framför tv då jag kan göra annat samtidigt. Åh, nej men hej! Välkommen Anneli! Välkommen in i chatten! Anneli säger god kväll här. Rolf har fått sparken, säger han. För att han har köpt nationell litteratur. Goyimnator säger att podcast har en stor del av hans skärmtid. Sofia säger att hon lyssnar ibland på radioregeringen när hon jobbar. Janne snittar på 18 timmar, säger han, men att han älskar det. Några pratar här också om att det varierar som sagt hur mycket och det gör det ju oftast. Man har ju dagar då man nästan inte är anträffbar överhuvudtaget utan telefonen ligger inom jackfickan någonstans medan man är iväg och grejsar med annat. Och sen andra dagar när man ja sitter hela dagen i stort sett så... Det varierar. Men vi kan i alla fall konstatera att datorn, telefonen, surfplattan, skärmar helt enkelt har en väldigt, väldigt stor del av våra liv. Den tar väldigt mycket plats och det är ju upp till var och en att avgöra om man vill dra ner på det eller om man till och med behöver öka den mängden i sitt arbete eller för att ja, utbilda sig i och ta in mer information. Det är upp till var och en och jag spenderar som sagt väldigt mycket tid framför datorn också i och med att jag gör de här radioprogrammen bland annat och all tid bakom man lägger på det. Men även då för att hålla kontakten med människor som jag inte har möjlighet att träffa så ofta. Och även då utbilda mig själv inom diverse. Och hänga med i vad som händer i världen. Så ja. Morningstar, hon säger att hon kör med något program så hon slipper det blåa ljuset. Det kan nog vara rätt smart. Jag har ett sånt program på min telefon. För de säger att man... för jag ligger ofta med telefonen i sängen innan jag somnar. Men då Anneli har dykt upp här i chatten. Så vad har du för syn på digitaliseringen? Nu har jag ju pratat med alla andra som har varit aktiva i chatten här idag. Ursäkta att jag skrattar, men Janne har en liten anekdot här. Janne har för vana att somna framför datorn i sin datorstol. En dag så lyckades Janne somna och slå pannan i tangentbordet. Så att B-knappen lossnade och fastnade i pannan på honom. Ja, Nej, Morningstar rekommenderar i alla fall att man använder ett blåljusfilter på sin dator. Speciellt om man sitter länge framför datorn. Och vi har ungefär en kvart kvar av programmet. Men om någon vill så har ni möjlighet att ringa in och dela med er av era tankar om digitalisering. Anneli tycker, så som vi har diskuterat idag faktiskt, att det finns både för- och nackdelar med digitalisering. Och jag har ju också sagt det många gånger ikväll att ja, men det finns jättemycket fördelar. Vi kan spara jättemycket tid och väldigt mycket arbete, men det får inte gå till överdrift så att vi förlorar vår mänsklighet. Och vi får inte låta datorer, robotar fatta beslut för oss. Rådgivande ser jag inga problem med. Men när de ska fatta besluten i vårat ställe, det är då jag säger stopp. Men det är min personliga åsikt. Och ring gärna in och ifrågasätt den om ni har någon annan syn på saken. Numret in är 02-1495-1488. Och ni har ungefär 3 minuter på er att ringa innan jag går på avslut på det här programmet. Försöker se här i chatten. Det verkar som att ni sakta ner lite i era tempo på att skriva. Ni har varit väldigt aktiva idag. Det har varit jätteroligt. Anneli tycker att AI är lite skrämmande. Jag håller med. Definitivt. Men kan vi ju se då, vad ska vi göra för att stoppa digitaliseringen då? Vad kan man som privatperson göra? Det man kan göra, det är att man inte låter appar styra ens liv. Det man kan göra, det är att man vänder sig till människor öga mot öga istället för att använda tjänster över nätet. Till exempel handlar i butiker med faktisk personal, besöker vårdcentraler istället för att använda de digitala vårdcentraltjänsterna som finns, där du kan få träffa en läkare via chatt. Och sådana liknande grejer. Man kan ju även då begränsa sina barns användning av digitala medel. Och bland annat då använda kontanter istället för bara digitala betalmedel. Där är ju en stor grej att göra, för att det handlar om våran frihet. Våran frihet att kunna äga saker i verkliga livet, inte bara i cyberrymden. Morningstar. Det ultimata är att få bort pip. Skulle säkert göra situationen väldigt mycket bättre. Ja, det kan ju börja där i alla fall. Ni vet nog vilka hon menar. Och Jonsson säger att det räcker inte att sluta prata om det. Nej. Vi måste gå från ord till handling om vi ska se någon förändring i samhället. För en stor del av samhället idag är ju på väg tillbaka till våra rötter också. Fler och fler verkar inse att massproducerat är inte särskilt trevligt. Att det är mycket trevligare att laga mat till sin familj och äta tillsammans än att köpa färdig frysmat och slänga in i en mikrovågsugn. Sofia säger det är viktigt att lämna datorn då och gå ut i världen dagligen. Ja, definitivt. Att lägga ifrån sig telefonen och faktiskt lära sig att leva utan att vara beroende av den på det sätt vi är idag. Att göra andra runt omkring en medvetna om att nej, men om inte jag svarar på 10 minuter betyder inte det att jag skiter i dig. Det betyder bara att jag har någonting bättre för mig. Vi ska inte vara så klistrade på att hela tiden vara anträffbara och hela tiden sitta fast. Vi blir ju styrda av det här konstanta pling, pling, pling i telefonen. Någon vill någonting, någon frågar någonting. Någon vill bara köta. Ja, det är ju jättetrevligt. Men vi måste ta en paus från det också. För vi måste uppleva världen runt omkring oss, inte bara världen genom en skärm. Men nu känns det som att min röst börjar ta slut, för jag har pratat väldigt mycket ikväll och det börjar bli dags att runda av för ikväll. Och jag hoppas att ni har tagit med er någonting från det här programmet. Jag tyckte det är väldigt trevligt att diskutera med er i chatten och med Janne som ringde in. Och ja, jag hade laddat upp med väldigt mycket mer musik, för jag var lite orolig här över att sitta ensam och köta. Men jag är ganska bra på att köta, så det gick ju bra i alla fall. Så jag hade lite fler låtar, men de får vi spara till en annan gång, tror jag. Men innan vi säger god kväll så vill jag bara påminna alla om att det är jätteenkelt att donera till oss. Hur man går tillväga ser man på hemsidan nordiskradio.se. I samtliga artiklar för radioregeringen. Ni som ännu inte har varit inne och svarat på denna veckans fråga i våran artikel, gör det. Har ni frågor, synpunkter, önskelåtar, diverse? Har ni tips på framtida temaavsnitt eller önska en gäst eller liknande, så mejla gärna oss allt det där. Våra mejl är ju radioregeringen@nordiskradio.se. Och ni hittar ju den informationen också på hemsidan nordiskradio.se. Ja, jag vet, jag upprepar mig otroligt mycket om det. Men ni är lite dåliga på att klicka in er där. Det har varit jättetrevligt att prata med er ikväll, som sagt. Och vi är tillbaka nästa vecka. Och då kommer vi ha ett lite specialavsnitt. Så det får ni verkligen inte missa. Det kommer vara ett väldigt, väldigt viktigt tema. Och ni kommer nog få höra fler röster än bara mig och Nara nästa vecka. Vi tar i kapp det som vi har missat nu när jag har suttit här ensam idag. Men vi har lyssnat på en del elektronisk musik idag, så jag tänkte att jag vill avsluta med en av de vackraste musikstycken någonsin skapade. Och en av dem som faktiskt visar på att människor kan skapa saker som robotar inte ens kommer i närheten utav. Det finns få stycken skapade med så mycket känslor inblandade som i just det här stycket. Tack för mig ikväll. Ni får ha det jättebra allesammans. Vi hörs om en vecka. Här kommer Johann Sebastian Bach med Air. Jag vet inte vad den heter i original.